Jag älskar när det är politiska debatter på TV och moderatorn eller journalisten ställer frågan: vad ser du som då motpartens bästa argument? Det är så spännande att se hur de liksom reagerar på det. En del har så svårt att ge motståndaren en poäng eller tycker att det här resonemanget, det här håller jag med om, det här gör den här personen bra. Så att de liksom får tänka efter eller nästan kommer av sig så där. Så hamnade jag själv där en gång när jag fick en sån där fråga. Under min utbildning så läste jag en kurs i ateism. Och det här ingår inte i pastorsutbildningen, vill jag bara säga, att läsa ateism. Men jag tyckte att det var spännande för att få lära mig mer, ja, men om hur ateister tänker och det som kallas för nyateism. Så det gjorde jag liksom vid sidan av så där. Och så fick jag frågan: vad tycker du är ateisternas bästa argument? Och då kände jag mig liksom som de där politikerna, när de får frågan om vad är din motståndares bästa argument? Vad tror ni jag svarade då? Ja. Jag fick tänka efter en stund, för jag vill ändå ta frågan på allvar. Och svaret blev kyrkan. Kyrkan. Situationen i den världsvida kyrkan, de splittringar som historiskt har skett i Guds församling. Hur kyrkan leds av Guds ande, men samtidigt på många platser också slits sönder av maktkamper och konflikt. Och man inte ser mycket av det som vi kallar andens frukter. Det är det starkaste argumentet för ateisterna, enligt mig. Ändå fortsatte jag mina pastorsstudier. Och ändå står jag i en församlingstjänst. För jag har fått sett Gud verka också i en församlingsgemenskap. Och nu skulle jag vilja se den här bilden. Förra helgen så var det några av oss som var på ett församlingsläger. Och jag tog i princip inte några bilder alls. Men den här bilden fick jag skickad till mig i veckan. Det här är församling. Det är Margit som var äldst på lägret. Och så är det Gunnar som är min son och är 1 år. Och det var Margit och Gunnar som hade den här rollatorn. Margit behövde den och Gunnar älskade den. Han tyckte den var så rolig. Och de två turades om att använda den och använde den tillsammans. Det var en bild av församling för mig, varmt och generöst. Och hade jag tagit fler bilder så hade jag också kanske lagt upp en bild på när Margit dansar med barn och ungdomar. Vi hade ett dansgolv senare på kvällen, men jag tog inte så mycket bilder. Men jag har också fått uppleva att en församlingsgemenskap verkligen kan vara Kristi kropp. Du kan ta bort den här bilden nu. Temat idag är enheten i Kristus, som Henrik sa. Och jag kommer att prata om det som jag tror är kyrkans utmaning, just enhet. Och jag läser texten, evangelietexten för den här söndagen. Den är ifrån Johannes 17, vers 19-23. Jesus säger: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag är i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, ska de fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskar dem så som du har älskat mig. Detta är ifrån det som kallas Jesus avskedstal. Det han vill skicka med sina lärjungar. Det där sista viktiga som man säger inför ett stort avsked. Och i det här talet så talar han till lärjungarna, men ber också för dem en förbön. Och han ber att lärjungarna ska bli ett. Då ska världen tro. Och här ligger vår kallelse att bli ett. Men det är ju också så otroligt svårt. Det tror jag ändå att vi kan vara ensam om, att det är svårt med enhet. Och hela vår kyrkohistoria, som jag nämnde, vittnar om att det är svårt med enhet. Och Bibeln vittnar också om det. I inledningen på gudstjänsten så läste Henrik en text ifrån första Korintierbrevet, där Paulus skriver till församlingen i Korint. Och han uppmanar dem att komma överens och inte dela upp sig i grupper. Och hur de har i församlingen delat upp sig till olika ledare. Jag tillhör Paulus, jag tillhör Apollos, jag tillhör Kristus. Nej, det var inte tanken. Och Paulus skriver och undrar, har Kristus blivit delad? Det finns motsättningar i församlingen. Men samtidigt verkar det som att Paulus själv har svårt att leva upp till det här med enhet i Kristus. Paulus är Nya testamentets stora missionär. Och när han kommer till tro så börjar han att resa. Men det blir svårt för Paulus att kunna gå ut och predika, för folk lyssnar inte på honom. Han förföljde kristna och nu har många svårt att acceptera att han liksom har bytt sida. Men aposteln Barnabas går i god för honom. Och han tar sig till och med an Paulus, och Paulus får följa med Barnabas till Antiochia. Och där finns de med i den här församlingen och arbetar nära varandra under ett års tid. De blir väldigt nära medarbetare, delar säkert både medgång och motgång och lär, tar och ger i deras relation till varandra. Och delar säkert glädjen åt det som går bra och också sorgen och frustrationen över det som går dåligt. De åker vidare till Cypern och sen efter några år, när de har gjort församlingsarbete på olika platser, så bestämmer de sig för att nej, men nu är det dags att åka tillbaka och hälsa på de församlingar där vi har varit tidigare. Och de bestämmer sig för att åka till Cypern. Men här blir de oense. För Barnabas vill ha med sig Johannes. Och det vill verkligen inte Paulus ha. Vi förstår att Johannes har varit med på någon resa tidigare, men av någon anledning avvikit. Och på grund av det här tycker Paulus inte att han ska få följa med, när han inte var med och slutförde det de hade påbörjat. Men Barnabas är av en annan mening och de blir inte sams. Och till slut så måste de dela på sig. Det slutar med att Barnabas tar med sig Johannes och de åker till Cypern. Och Paulus tar med sig Silas och de åker till Syrien istället. Har Kristus blivit delad, frågar sig Paulus i ett brev sen till Korinterna. Samtidigt som han är så besviken eller oense med sin medarbetare Barnabas att de just delar på sig. Det hela är anmärkningsvärt. Kanske var de tvungna att dela på sig, splittras för att kunna fortsätta, för att kunna hitta en väg framåt. Precis som Kristi kropp ibland har fått splittras för att kunna hitta en väg framåt. Inte för att någonting nytt föds fram, men för att man ska kunna gå vidare helt enkelt. För att kroppen inte hålls samman. Den erfarenheten finns i den här församlingen. För många år sedan så lämnade en grupp den här gemenskapen och startade en ny. Det är svårt att vara ett. Det är svårt att hålla sams. Att inte bara tänka på vad jag tycker är rätt och riktigt, utan se andra människors perspektiv på saker och ting och erfarenhet. Jag hörde en gång om en konflikt i en församling där ena personen i konflikten ville lösa den genom bön, att de skulle träffas och be, medan den andra personen tyckte att de skulle träffas och prata ut om det som hade hänt. Den ena betonade andens enhet och andens hjälp och den andra ville tala ut. Bara hur de ville lösa den här konflikten visar på hur olika vi kan vara. Det kan vara svårt att ens stå ut med den andra. Och många av oss lever med bilden att just med församlingen så ska det vara annorlunda. Hos er är det annorlunda. Drömmen om församlingen, hur det skulle kunna vara. Men den där drömmen kan faktiskt bli skadlig. Och jag ska läsa nu ett kort stycke ur den här boken Liv i gemenskap av Dietrich Bonhoeffer. Och den här är skriven på 30-talet, så det är lite gammalt språk. Men han skriver just om drömmen om kristen gemenskap. Allt mänskligt önsketänkande som förts med in i en kristen gemenskap hindrar gemenskapen att bli äkta och måste rensas ut om det äkta ska få leva. Den som älskar sin egen dröm om vad kristen gemenskap bör vara högre än denna gemenskap själv kommer att bidra till upplösningen, hur hederliga och allvarliga hans personliga avsikter än må vara. Det här är ganska hårda ord som Dietrich skriver. Den som älskar bilden av församlingen eller den kristna gemenskapen mer än gemenskapen kommer bidra till dess upplösning. Men jag tror det stämmer, det som han skriver. Tänk själv om du lever i en relation. Om min man skulle älska drömmen om vem jag skulle kunna bli mer än den jag faktiskt är. Vad destruktivt det skulle vara. Det är ju att få bli älskad som den jag är med de brister jag har. Men det är såklart att det är väldigt svårt att ibland ens bara stå ut med den andra. Men jag tror att vi kan visa på Kristus i det här. Och det var ju Jesu bön i avskedstalet om gemenskap och enhet, att vi ska vara ett. Inte att det ska vara enkelt, utan att vi ska vara ett. Det är enkelt ibland, men också så svårt. Och här i ligger vårt lärjungaskap. Och jag blev påminn när jag förberedde den här predikan att just det, i mina ordinationslöften som man ger när man blir pastor i Ekumeniakyrkan, så lovar jag att jag ska verka för Kristi kyrkas synliga enhet. Det tänker inte jag på varje gång jag går till jobbet, att det här har jag lovat att verka för Kristi kyrkas synliga enhet. När jag går på Bromma ekumeniska råd eller när jag försöker att hantera skav och konflikter i min tjänst. Men detta är ett viktigt uppdrag för mig och för oss alla. Enhet. I början av den här predikan så sa jag att ateistens bästa argument är kyrkan. Hur kyrkan ser ut och vad kyrkan gör. Ibland blir vi modfällda. Och det blir jag som pastor ibland. Det blir vi nog alla. Men samtidigt så kan jag verkligen se att det här är Kristi kropp. Och ibland blir jag påmind om det. Ett sånt tillfälle var i juni. Vi hade haft dop här under gudstjänsten. Och under överlåtelsestunden så stod jag med en skål vatten och tecknade ett kors. Dopförnyelse kallar man det när man vill påminna sig om sitt dop. Och sen när folk hade kommit fram så blev jag ståendes kvar och fick se församlingen framför mig. Och det var otroligt vackert. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga, för att jag hör när jag säger det här nu att det bara låter alldeles platt. Men för mig var den här bilden så fin, att se alla människor som på olika sätt rör sig i rummet, som sitter stilla. Och jag kunde verkligen se att det här är Kristi kropp. Och att Kristi kropp också har sina sår. Det var vackert. Inte perfekt, men det var väldigt, väldigt vackert. Amen.